Podplay.
Hej och välkomna till Sveriges sämsta folkbildare. En podd för dig som vill lära dig lite grann. Med inga mindre än Clara Henry och Gustav Järnberg. Nu jävlar blir det åka av.
Gustav, visst är kroppen ett mysterium?
Ja, det är den fan i mig. Det är lite som de säger, din kropp är ditt tempel.
Vet du, apropå det, alltså, när jag var i Berlin för flera år sedan så satt jag på ett café bredvid en tjej och hennes två kompisar. Och hon hade typ, jag tror hon hade så här dumpat sin kille och pratade väldigt högt om detta. Så det var liksom inte som att jag tjuvlyssnade. Det var lite mer då att jag inte kunde höra vad hon sa. Och då sa hon så här. Citat. Your body is your temple. You only get one.
Precis som ett tempel. Ja, jag har bara fått ett tempel i mitt liv. Och bara en kropp. YOLO i ditt tempel.
Men då tänker jag så här. Tänk om mitt tempel är ganska äckligt då. Alltså jag tänker ganska ofta på att så här, är inte kroppen vidrig? Det flyter liksom omkring blod inuti mitt tempel och det finns organ som bara jobbar på oberoende av vad jag tänker av sig själva. Är det inte normalt att bara vara lite rädd för sitt eget tempel?
Jag tycker det är så fruktansvärt rimligt att vara rädd för sitt tempel. Men jag känner ju kanske främst då att jag sitter på en mängd frågor. Kort sagt, vad håller kroppen på med egentligen? Oh. Kan någon förklara det för mig?
Gustav, jag ska förklara det för dig. Idag, oroa dig inte, för dagens avsnitt handlar om kroppen och allt märkligt den har för sig.
Toppen. Dags att lära sig lite grann.
Alltså Gustav, jag har fått blåmärken,
Clara,
på mina ben.
Usch.
Jag vet, och jag har så otroligt lätt för att få blåmärken.
Usch.
Så nu då, när jag hade... Alltså just, det sjuka är det, jag stod på knä... Stopp! Tankebanorna ska inte gå längre så. Jag stod på knä för att snickra ihop en möbel.
Oj!
Jag vet.
It's like me, standing right in front of me.
Visst, man blir som man umgås. Jag vet inte vad det är med min kropp, men jag har så känsliga jävla blodkärl uppenbarligen. För det räcker med att jag typ hoppar på ett ben och så är hela jävla fotsulan full med blåmärken. Inte riktigt,
men det känns som det. Men du har ju den där irländska blödarsjukan.
Auran.
Auran, lite genomskinlig, rödhårig.
Ja, alltså, ja, det har jag väl, för jag får blåmärken så lätt. Och grejen är den, jag måste beklaga mig över detta, för jag hatar blåmärken så fucking mycket. Jag tycker att det är vidrigt. Jag kan bli äcklad av mig själv av bara tanken att veta att jag har då slått i en kroppsdel någonstans. Någonting har spruckit i min kropp. Det har läckt ut blod. Alltså blod har läckt från där det ska vara till där det inte ska vara. Sen har kroppen bara tagit hand om det blodet, fast under kanske loppet av en vecka. Och att blodet ändrar färg under tid. Alltså det är så vidrigt. Och det fick mig att tänka på att är inte kroppen jävligt vidrig? Är inte kroppen så fucked up?
Den är så äcklig och den är också så himla svår att förstå varför den gör på ett visst sätt. Varför har den kommit på att den ska samla blodet på det där sättet? Hade det inte varit bättre att göra på ett annat sätt?
Men kroppen har för sig så himla mycket grejer.
Ja, men som bara pågår helt utan vår inblandning.
Ja, men alltså, det är som att min hjärna vet ju vart typ levern finns inne i min kropp, men jag vet inte det.
Nej,
den kan ju skicka signaler till valfritt organ på något sätt. Och jag har ingen aning om hur det funkar.
Nej, och det ska vi väl försöka ta reda på lite grann idag då.
Ja, men vi har ju suttit och pratat, du och jag, Gustav, och kommit på ganska många olika frågor vi har om kroppen som vi inte vet svaret på.
Exakt, och jag har ju vissa problem med kroppen. Framförallt att jag vill inte höra vissa ord när man pratar om kroppen. Så jag skulle bara vilja triggervarna mig själv. För att i det här avsnittet kommer jag vara tvungen att läsa vissa ord som jag tycker är fruktansvärt
obehagliga. Till exempel?
Nerv.
Va? Är nerv ett jobbigt ord för dig?
Va? Hela min kropp
vrider sig. Är det ordet eller innebörden?
Och gud, det är både att det är ett ord som nerv. Nerv. Alltså det där rv-et. Ah, ja. Du hör ju att det är någonting fel med det. Och sen också att det är ett sånt jävla rutnät. Att det är det, att det sprider sig som då blodkärl. Och bara som vad fan är det? Honungsmeloner. Du vet, deras äckliga jävla utsida med de här kärlen som
men det
är
roliga, alltså så här, summa summarum, vi har alltså skrivit frågor till varandra om kroppen och vi ska besvara dem, och du har ju skrivit, en av frågorna till mig handlar ju om smärta, så grattis Gustav, du kommer få höra ordet nerv jag vet inte hur många gånger i det här avsnittet.
Usch.
Vill du ha min första fråga till dig?
Nej, jo det är klart jag vill, Klara, jag tokar med dig.
Jag har tänkt på det här med typ matsmältning. För det fattar man ju. Jag fattar ju att jag stoppar in mat i min mun, det går ner i min mage. Kroppen bara, energi. Förflyttar ut det med blodet till alla goa celler och så överlever man. Men vatten, alltså nu med risk för att jag låter så jävla korkad just nu. Men vad händer med vattnet? Alltså, ja, kroppen tar ju upp vattnet, men var? Alltså i magsäcken, i tarmen, var någonstans? Och hur kan liksom ett glas vatten ge oss snyggt glow i nyllet? Alltså, väldigt, vad säger man? Väldigt hårdraget. Det är väl kanske inte exakt så det funkar. Och lagrar kroppen vatten? Var och varför? Alltså jag har så mycket frågor om vatten. Tala om allt för mig.
Jag tänker så här, vi måste ju börja med det som är det viktiga. Den vitala funktionen som du undrar om ger vatten oss snyggt glow i ansiktet. Svaret är nej. Klar.
Oh my god, vi är lurade av en hel skönhetsindustri.
Nej, men vem hade kunnat tro att kommersen skulle försöka lura oss åt att oh, men gud, om ni bara dricker mer vatten som vi dessutom säljer till er på plastflaska så kommer ni få bättre glow. Men det stämmer faktiskt inte, för att man ser inte riktigt på hyn en större skillnad förrän man är väldigt uttorkad, och då är man typ döende.
Men jag tänker också så här, vatten har väl inget, alltså så här, glow är ju bara ett finare ord för ökad talgproduktion. Alltså det är ju svett.
Ja, exakt. Precis. Och så är det ju en industri som har sagt då att köpt här så blir det bättre. Men jag hittade faktiskt en professor i njurfysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Och hon då, Jenny Nyström, säger att vatten inte ger glow i ansiktet. Och det är typ något som är lättare att få i sig lite för mycket av än tvärtom. Så hela grejen med att vi dricker väldigt, väldigt mycket vatten för att vi tänker att det är hälsosamt, det var någonting som kom igång på 80-talet. Du vet, när alla skulle köra aerobics och typ, drick vatten för att då är du fräsch. Den myten har levt kvar. Och i takt med studier har gjorts under 90-talet och början av 2000-talet gjordes en ganska stor studie. Det har liksom inte lyckats tvätta bort den här stämpeln.
Men vi får väl i oss vatten via typ allt möjligt. Det finns liksom vatten i grönsaker, i mat, i Coca-Cola.
Alltså, kokain!
Det är ju inte, det kräver ju inte att vi går runt med en jävla 2 liters gammal Fanta-flaska som jag fyllt med färskt kallvatten och bara tvingar i oss under dagen för att vi ska få i oss vatten på detta enda sätt.
Exakt, det är faktiskt lite lättare då att bli övervätskad och hälla i sig för mycket vatten, för att kroppen kan inte tillgodogöra sig när det blir så mycket, utan kroppen kan tillgodogöra sig typ 1,5-2 liter vatten om dagen, upp till 4 liter om du kanske är ute och jobbar i trädgården med shirtless.
Sexy.
Tappade jag bort mig lite här. Men då kanske du svettas bort mycket och så behöver du få i dig mer vatten av den anledningen. Men det är inte någonting du egentligen kan göra proaktivt, för att kroppen har ingenstans att lagra det så.
Utan det, och då kissar man bara ute.
Ja, exakt. Mm. Och då kan det ju bli till exempel då en vattenförgiftning. Jag har hört att en person i min närhet åkte utomlands. Och det här är en stor brasklapp för att källa en person i min närhet. Åkte utomlands, drack jättemycket vatten, var glutenintolerant. Och då hade det tydligen hänt någonting med saltupptagningen i den här personens kropp. Så hon blev vattenförgiftad för att hon kunde inte plocka upp salter. Och så kom hon hem personlighetsförändrad.
Jag älskar hur du satsar på personligheten. Fram till dess lät det legit.
Men egentligen, alltså, min glutenintolerans har ju haft ganska stor inverkan på min personlighet också. Jag är helt olidlig nu. Nej, men för att återkomma till hyn då, det viktigaste vi har. Det finns inga liksom kända mekanismer som gör det här med vatten, att det skulle gå till hyn, utan det är, vi har liksom blodkärl som går ut i huden och blodet lämnar av näring och syre till hudens celler och tar med sig slaggprodukter från dem. Och det finns liksom ingenting som säger att då just vatten skulle pusha fram blodet eller pusha bort slaggprodukterna på ett bättre sätt än det redan gör. Men det är ju en typisk sån myt som vi tror om kroppen, att om jag för in det här så får jag ut det här. Och det verkar ju inte riktigt stämma, utan det som kommer in kommer också ut.
Men vad gör då vattnet? För nu har vi ju pratat om vad vattnet inte gör.
Ja, exakt. Alltså, en vuxen människa består av typ 60% vatten. Du vet vad man säger, att vi är praktiskt taget en gurka med känslor. Tänk dig då att en nyfödd bebis, då är siffran 80% ungefär. För att vatten fungerar som ett lösningsmedel. Så det kan användas av kroppen för att transportera salter, kolhydrater och proteiner till rätt ställe. Så att det är mer en färdväg för annat än vad det är bra i sig, eller vad man ska säga. Och sen då via urinen, som vatten då uppenbarligen hjälper till att få ut, så utsöndrar vi slaggprodukter och reglerar saltbalansen i kroppen om man då inte är glutenintolerant och åker till Thailand. Och den här avdunstningen av vattnet hjälper till att reglera kroppstemperaturen. När vi svettas så används överskottsvärme till dunstningen så att vi blir nedkylda. Och då måste vi alltså tillföra ny vätska. Så att det är som ett slags kretslopp i kroppen.
Wow. Så vi dricker vatten, vi kissar ut det, sen dricker vi vårt kiss.
Exakt, precis. Och vill man ha ett tips för att ha lite koll på sin vätskebalans, så kan man inspektera mängd och färg på urinen. Det ska vara lite ljusgult, typ några gånger om dagen. Och som en känd drag queen brukar säga, cheer if it's clear.
Men det har jag lärt mig av att springa i Göteborgsvarvet. Att är vatten... Nej.
Är vatten på riktigt
gult, så drick det inte. Är kisset väldigt mörkt gult, då har man druckit för lite.
Ja.
Då är det för hög koncentration av slagget.
Jag och en pojkvän jag hade förr brukade, så här, du vet att vi kunde typ prata om hur återfuktade vi var eller hur återvätskade vi var genom att typ så här, nej, Red Bull idag, typ så.
Va?
Alltså att vi hade kissat ut något som såg ut som Red Bull för att vi hade druckit för lite.
Oj, aha. Vad har Red Bull för färg? Är det typ orange?
Mörkbrun orange.
Aj.
Ohälsosamt.
Lille Fifi.
Nej, nu behöver jag en paus. Rulla reklamen.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Klara, min första fråga till dig är, stämmer det att näsan växer hela livet plus öronen, och i såna fall varför?
Grejen är att det här är ju också en väldigt vanlig myt.
Och gud vad glad jag blir, för att det här har jag varit rädd för.
Har du varit rädd för att din näsa och dina öron ska växa hela livet ut?
Nej, men alltså inte specifikt hela livet ut, utan det är väl mer så här när man fyller 30 och bara så, börjar inte det här hända med kroppen? Händer inte det här? Och så typ tittar man på näsan och bara, har inte någonting hänt med den också?
Har man inte någon gång bara tittat på sin gamla farfar och bara, helvete vad då står det?
Vilken jävla snok han har!
Vilka öron! Satan, vad du gjort med dem?
Vilka stora öron du har! Och då, nu ska Klara berätta, varför har vargen så stora öron?
Tjöten, ska jag höra bättre? Eller vadå?
Ja.
Säger du så? Ja. Gud, jag blev jättetveksam. Hade det där varit en kvitt eller dubbelfråga hade jag sagt kvitt, baby. Inte så det spelet funkar. Kanske i för sig.
Men jag hade sagt det ändå.
Grejen är så här. Det är alltså en väldigt vanlig myt, och det finns då enligt medicinsk facklitteratur inga belägg för att det skulle vara så. Men öron och näsa har normalt vuxit klart när man är mellan 16 och 18 år. Men öron och näsa kan upplevas som större när vi blir äldre av ett antal olika anledningar. Som till exempel att vi har gravitation. Det
va?
Nej, men vet du hur
vågar du säga något sånt? Det är bara en myt.
Nej, det här är for real. Och du vet hur typ äldre människor blir kortare.
Ja, och att brösten hänger.
Ja. Och typ hur människor som har varit i rymden blir längre.
Ingen aning om det.
Jo, precis. De blir det. Och sen så krymper de igen när de kommer tillbaka till jorden.
Är det dit jag ska åka för att lyckas på Tinder?
Ja.
Ja, bra.
Rymden. Ring Jeff Bezos nu.
Har han någon speed dial?
Så gravitationen gör alltså att så här, ja, men vår kropp med åldern rör sig mot marken. Näsan kanske blir lite hängigare, öronen lite hängigare. Och, vilket då skapar illusionen att så här, det är samma näsa och öron, men de ser helt enkelt större ut. Och så finns det andra forskare som påpekar att öron och näsa, man skulle kunna säga att de blir större med åldern för att vävnaden förlorar sin spänst. Och den här slappa vävnaden får öron och näsa att bli längre. Men det får de då alltså inte att växa på det sätt som de gjorde när vi var barn. Och det finns en äldre engelsk studie från Royal College of General Practitioners som säger att öronen blir i genomsnitt 0,22 millimeter större varje år på grund av slapp vävnad.
Hur måste du säga slapp? Också. Är inte det ett fruktansvärt otrevligt ord?
Slapp är ett ganska äckligt ord.
Vill du veta något äckligt om min kropp apropå slapp? Nej, men häng med mig. Jag har slapp magmun.
Okej.
Okay. Det innebär att du vet vad magmunnen är.
Ja, den sitter väl ungefär.
Ja, exakt. Tänk dig att det är som ett lock liksom nedanför strupen som så här stänger till för att man inte ska få upp massa saltsyra, salpetersyra, I don't know vad det nu är som man får upp liksom magsyra. Jag har glapp på min sån och därför har jag mycket halsbränna.
Aj då.
För den är slapp.
Tack för infon, Gustav. Vilken input.
Jag har slapp magmun.
Otroligt. Jag hade en sista orsak då till varför näsa och öron kan upplevas som större. Det är ju för att andra delar av ansiktet också förlorar form och spänst med åren. Typ som att läppar minskar i fyllighet, vilket då skapar illusionen om att näsan då skulle ha växt. Hänger du med?
Jag hänger med så himla mycket. Det enda som jag tänker på nu är hur ska jag hantera det här i mitt eget åldrande? Jag vill vara en skön människa som bara så här lever med det. Men jag tänker bara på fillers nu.
Du vill vara en skön människa som i skön som i skönhet.
Ja, exakt. 100%. Jag vill inte vara chill på något sätt. Jag vill ha min plastikkirurg på speed dial också. Jag har slapp magmun.
Okej, en annan grej jag har funderat på är det här med naglar. Alltså hur bildas naglar och hur långt in i fingrarna går de? Och så har jag tänkt på, du vet de här vita fläckarna man kan få på naglar ibland. Vet du vad jag menar då?
Exakt.
Det är som små prickar, vad ska jag säga? Det är inte, de är ganska oregelbundna i form.
Som en flugsvampsprickar.
Ja, men som ett litet blink nästan.
Ja, exakt.
Och att jag har hört så många olika orsaker till det här och jag tror att det bara är skrönor alltihopa. Någon som är väldigt vanlig är att det är kalciumbrist. En annan som är väldigt vanlig är att man har slagit i fingret i någonting.
Mm.
Det här vill jag att vi reder ut en gång för alla.
Absolut. Och det här kan jag då brasklappa för att det här tycker jag också är så fruktansvärt jävla äckligt.
Ja, naglar är fan vidrigt.
Ja, jag tänker läsa för dig Wikipedias beskrivning av en nagel och jag vill bara liksom, jag vill bara att vi finns för varandra genom det här. Naglar, latin SG unguis, kallas de hårda utväxter av keratin som alltså jag håller på att kräkas redan, som återfinns längst ute på fingrarnas och tårnas sträcksida hos primater. Nageln består av döda celler från nagelroten som förhornats.
Förhornats? Inte ja, förhornats,
nej,
utan förhornats.
Ja,
det har blivit ett horn. I våra naglar horn?
Ja, alltså.
Queen of slutsatsen.
Man skulle kunna säga så här. Våra naglar är som våra klövar. Det är... Ja.
Men alltså nog för att jag kan ha ångest inför att amma om jag någon gång får barn för att jag ska känna mig som en ko. Det där gjorde inte saken bättre.
Nej, alltså, och grejen är vanliga djur, till skillnad från oss då, de använder ju typ sina klor eller klövar eller whatever för att rivas med. Klövar kanske inte använder för att rivas med. Men i alla fall, de använder sin version av naglar till det, medan vi då, jävla bögmänniskor, vi har naglar för att skydda våra fingertoppar, för de är så mjuka.
De är så känsliga.
De är så mjuka och känsliga. Ja, exakt. Och jag fortsätter. I många kulturer utsmyckas naglar med till exempel nagellack.
Oh wow, thank you Wikipedia. Who could have known?
Lärt oss något mer. Och så här, jag kollade lite grann på det du ville ha svar på. Ett, de vita prickarna, det är bara att du har typ slagit i och fått lite luft under naglarna. Så att det är fruktansvärt osexigt.
Men fått lite luft under?
Ja,
alltså,
så att det blir som en luftficka.
Det.
Ja,
så
det är fruktansvärt äckligt.
Slaget var alltså inte helt fel?
Nej, precis. Jag vill göra det påmind om en tid när jag tappade mina tånaglar. Minns du det?
Nej.
Nej, så här. Du och jag har delat ganska äckliga saker tillsammans. En gång så gick du på fotbehandling.
Ja, det minns jag väl.
Och satt i poddstudion och slet av dig delar av hud från dina fötter.
Ja, det var vidrigt.
Under tiden vi spelade.
Du skulle exfoliera fötterna, men allt det gjorde. Eller ja,
it's
your fucking dead. Men också att så här, det exfolierade så väl att jag gick omkring med döda hudslamsor i mina strumpor.
Ja.
Och då fick jag nog och satt medan vi poddade i en timme och bara slet av slamsa efter slamsa. Stackars alltså städade poddstudion efter. Skitsamma!
Ja, ungefär i samma veva så tappade jag naglar. Mina tånaglar, för att jag hade nya skor och då bestämde jag mig för att jag skulle ta en lång promenad. Och så gav jag mig aldrig. Och sen så märkte jag liksom att, du vet, de där vita prickarna under nageln, det var alltså verkligen en luftficka. Så att mina naglar liksom lossnade och ruttnade typ.
Okej, absolut.
Ja. Nog om det. Fun fact om naglar. Naglarna växer snabbare på den hand du använder mest. Källa, typ, alltså en sida som heter så här 10fakta.se. Jag bara, jättebra, den tar vi. Och den säger också att vissa studier har visat att naglar växer snabbare eller saktare beroende på hur långa dina fingrar är.
Att det kommer från knogarna då, så blir de jättelånga naglar. Oj!
Exakt, precis. Och så har du långa fingrar så växer alltså naglarna snabbare. Och dessutom så växer långfingrets nagel snabbare än naglarna på de övriga fingrarna. Och
men vet du, allvarligt talat, kolla på min långfingernagel.
Och så är
den
lite längre, ja. Men är det inte märkligt då att man använder typ, är det inte lillfingret man använder som kokainnagel? För att liksom snorta med?
Man, säger du.
Ja, men du vet.
Men ja, du vet. Ja, det kanske det
är. Borde man inte använda långfingret då? Alltså, om den ändå växer så jävla snabbt.
Hett tips till alla kokainister.
Ja, och anledningen till att jag pratar om det här istället för att svara på din faktiska fråga var för att jag blev så fruktansvärt äcklad när jag researchade det här. Och jag tänker inte svara på hur långt in naglarna växer för att det här...
Snälla, låt mig veta. Jag behöver veta hur långt in de växer.
Långt. Och för när jag googlade
inte
på det här,
förbi första lilla böjen, va?
Första lilla kretsen i helvetet. Jo, det kommer rakt förbi. Nej, men alltså, jag fick se en mycket otrevlig bild av ett finger i genomskärning och så gick det liksom igenom de olika lagren och när jag kom till lagret fett. Och så tänkte jag så här på att vi har underhudsfett i fingrarna. Nej, alltså jag kan inte det. Så att vi säger så här, naglarna går ungefär 1 centimeter in under.
Okej, så på mig då som har ganska korta fingrar så blir det typ första böjen.
Ja, exakt.
Fan vad sjukt.
Fullständigt vetenskapligt.
Men alltså den här tortyrmetoden då, att rycka ut naglar. Alltså aj.
Tortyrmetod, prata om naglar, usch.
Vi kan prata om någonting annat. Du kan få ställa mig din nästa fråga.
Väldigt gärna.
Nu, reklam.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På
På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses!
Varför gör det ondare att slå sig på ett visst ställe på kroppen än ett annat? Varför är röven en jävla viking medan ens lilltå kan göra ont bara man tittar på en dörrkarm?
Nu Gustav, nu kommer det.
Nu händer det.
Ordet nerv. Ska vi...
Hur mycket har jag krökt det här avsnittet?
Jättemycket.
Jag ska försöka lugna ner mig.
Det här har jag fått till största del från en intervju med Chris Geiser som är klinisk professorassistent vid universitetet för hälsovetenskap i Milwaukee i USA. Det är brittiska Metro som har intervjuat honom. Har du sett, vill jag bara börja med, den här figuren? Det är liksom som en animerad figur över en människokropp. Det är en cis-mans kropp och alla kroppsdelar är olika stora beroende på hur känsliga de är.
Nej!
Vill du se den här bilden?
Jättegärna.
Jag kommer publicera den här sen i vår Facebookgrupp Sveriges sämsta folkbildare så att alla förstår vad jag menar.
Men gud! Det här, alltså, det är ju Grop.
Vem är det?
Det är ju Harry Potters halvbror. Det är ju Hagrids halvbror.
Ja! Grop.
Händerna är gigantiska. De släpar i marken praktiskt taget.
Det ser ut som någon form av grottmänniska, gör
det
inte det?
Det är som en grottmänniska, men den är också... Den har så himla stora läppar.
Mm.
Så att den känns också lite grann som en porninfluencer.
Ja, det gör
öronen har
den
vuxit,
är inte så burlicious.
Eller jag menar, nej, den är 0% burlicious för att den har ju ingen röv. Däremot en penis. Och sen så har den helt okej stora fötter. Men vad är grejen med att händerna är så gigantiska?
Vi kommer till det. Jag vill bara lägga in en parentes. Och det är att de som har tagit fram den här figuren, de gjorde ju på 8 mars en cis-kvinnofigur som då inte hade kuk utan som hade bröst och vagina. Och det är ju precis den typen av kvinnokamp vi driver. Animerade bilder på nakna kvinnor. Det är fan kvinnorätt. På riktigt.
Feminism.
Så det vi kan konstatera då av den här bilden är ju då att så här, ansiktet, öron, läppar, tunga och händer är absolut gigantiska. Sen är också könsorganet och fötterna betydligt oversizade. Och där kan man ju tänka så här, ja, könet är ju nice att känna saker i på grund av vår arts överlevnad. Och sen såklart fingertoppar, det är ju det vi känner oss fram med. Jag förstår att man har toppenkänsel där. Och det är ju faktiskt så samma sak med våra tår. Det är också någonting vi känner oss fram med som vi avgör om det är kanske varmt eller kallt eller halt eller vasst eller på något sätt farligt. Och om det skulle vara farligt så varnar ju det oss för att så här, nej men gå inte längre. Och grejen då är att man känner beröring, tryck, värme, kyla med hjälp av så kallade känselkroppar. Det finns känselkroppar i hela huden innanför det yttersta hudlagret. Och känselkroppar finns även i leder, muskler, senor och de inre organen. Men smärta tillhör inte bland det vi känner med känselkropparna, utan det registreras av fria nervändar. Och de här finns överallt där du kan känna smärta, som då huden, muskler, leder, senor och typ vissa inre organ som hjärtat, tarm, lungsäck och så vidare. Och då spelar det ju ganska stor roll då hur mycket muskler eller fett som finns mellan skinnet och den här lilla jävla nervänden. För muskler och fett dämpar känsligheten. Så lilltån, ja, det är en liten benig jävel. Det är massor av nervändar, väldigt lite muskel eller fett. Så om vi hade känt oss fram med röven för att se om någonting var varmt, kallt, vasst eller farligt, ja, då hade vi nog haft en trevligare upplevelse. Men å andra sidan hade nog människan som art dött ut betydligt tidigare.
Mm. Så om man ska känna på hur varmt bastuaggregatet är, då ska man alltså sätta sig på det. Man ska inte köra in lilltån.
Nej, precis. Alltså jag tycker ändå att jag har blivit mer smärtkänslig med åldern. Jag tycker smärta idag som vuxen är så jävla mycket jobbigare än när jag var barn. När jag var barn så reste jag mig upp, borstade gruset från jeansen, pillade ur gruskornen.
Handflatan. Exakt, jag vet. Ja. Och man sa, nej, det gör så ont, det gör så ont, det gör så ont.
Och sen sprang man iväg.
Sen så läkte det ju.
Mm. Men då tänker jag att så här, vissa sinnen försämras ju med åldern, som typ syn och hörsel. Men gör de andra sinnena det också? som typ känslan. Eller smaken för den delen. Och typ det här med att barn tycker att väldigt många grejer är äckliga. Är det så att barn kanske känner sjukt mycket mer smak bara för att de är liksom färska varelser? Eller är de bara jävligt kinkiga?
De är ju dels väldigt kinkiga, det kan man ju säga. De är små bitches allihopa. Men saken är den att smak och lukt försämras. Det förändras allt eftersom vi blir äldre.
Oh my god.
Så det sätter ju igång redan från när man föds, men framförallt när man blir äldre på riktigt då. Så gamla människor kan generellt urskilja alltså så här grundsmaker, typ sött, salt, surt, bitter och umami, köttsmaken.
Umami låter som
en svamp.
Ja, men det låter också som att säga din mamma som förolämpning, fast på typ italienska.
Ja, exakt.
Umami.
Det låter mer det låter mer som en reklamslogan.
Ja.
Som så här, mamma mia. Umami.
Din mamma.
Ja, exakt. Ja. Någonting sydkorean som har tagit sig hit. Men det man behöver som gammal då, det är att man får en ökad koncentration av såna här smaker. Men svamparom och kaneldoft känner vi faktiskt hela livet.
Va?
Ja.
Alltså lika starkt?
Ja, exakt. Precis. Det är någonting med de dofterna. Däremot så kan jag redan nu säga att precis som med kvinnor så är ju gamlingar kanske inte någonting som man har forskat jättemycket på, utan det är ju lite mer så här att all forskning om människor är gjorda på män. Typ, hur utbildar folk sig?
Män inom militären.
Ja, män inom militären, exakt. Och det är lite samma sak med gamla människor, att man har inte genomfört supermycket studier på det. Det kommer ju mer och mer så. Men då till exempel med ens sinnen, man kan ju tänka så här då, vi pratade ju lite grann om känselnerver och enligt Svenska pensionärsförbundet så försämras faktiskt känselnervernas funktion med åldern. Och att det här med att gamla människor får dålig balans liksom. Balansen går ju ut på att hjärnan tar in information från ögonen, båggångarna vid inrörat och sensoriska signaler från ben och bål, räknar ut och befaller vilka pareringsrörelser musklerna ska göra för att hålla kroppen upprätt. Det där var bara off the top of my head. Och i och med känselnervernas funktion då försämras med åldern, så tappar man en del av den här förmågan då. Att avgöra hur man ska hålla balansen med hjälp av sinnena. Så en av många orsaker är att försämringen i nervfunktionen är för att man helt enkelt har färre nervfibrer i huden.
Det betyder alltså att, och även om jag tycker att smärta är mycket värre nu, så kanske jag...
Det blir ännu värre sen.
Nej, tvärtom. Jag kommer inte känna så mycket smärta. Nej. Jag kommer drämma i min lilltå i en dörrkarm och känna... massage.
Ja, du kanske tycker att det är massage, men med liksom det tråkiga då att du kommer ju typ falla. Alltså du kommer kapsisa på plats.
Just det.
Och barnen då, de här små varelserna, det är faktiskt
tack för att du förtydligar vad barn är.
Just det. Exakt, jag tänkte säga de små bögarna, men så tänkte jag att nu har jag sagt bögar så många gånger i det här avsnittet, så att nu ska jag hitta på ett annat skämt. Och då kommer jag inte på något annat skämt, så då sa jag varelser istället. Men det här med beska smaker är ju någonting som man tror beror på att barn... Ett, de lär sig ju vad de gillar och inte. Det finns en grundläggande... De flesta barn gillar sött, inte alla barn. Det finns faktiskt de som också är allergiska eller har en överkänslighet för typ fruktos.
Åh gud, stackarna, de måste vara så mobbade i skolan.
Ja, nej men verkligen. När de är så här, jag vill inte ha godis. Och alla bara, sluta vara så jävla woke. Borgerliga jävla mediemänniska, säger barnen till varandra. Men i själva verket så är det en fruktosintolerans.
Stackars.
Men beskma är ju någonting. Beskma är också ett väldigt bra ord. Beskhet vill jag säga. Men beskma...
Det låter som en märklig form av biskvi.
Ja, exakt. Det är en indikator på att någonting typ är giftigt. Mm-hmm. Och det är ju en sån smak som faktiskt hänger kvar resten av livet. Att det är inte alla människor som gillar beska saker, men man kan lära sig det. Men starka
kaffe,
smaker...
Till
ja, exakt. Kaffe är en typisk sån smak som man måste lära sig tycka om på något sätt. Så att barn är kinkigare. Det är en salig blandning av arv och miljö och vad man utsätts för när man är barn som avgör vad man får för smak längre fram i livet. Men hårdraget kan man säga att det finns en evolutionär bakgrund till varför barn inte gillar beska saker. Det är för att det kan vara en flugsvamp. And they do not want that.
Klockan
Klara, min sista fråga är kanske den viktigaste vi har att ställa varandra. Jag vill att du svarar på den uråldriga frågan. Är det coolt att röka?
Nej. Tack för idag.
Tack för idag. Min fråga är, går det att hitta en förklaring till varför vår hjärna älskar vissa saker så jävla mycket så att den skiter i om vi får cancer av det?
Ja, det finns det, och det kallas beroende.
Tack,
ja,
det var allt.
Det var allt, tack för idag.
Jag har slapp magmun.
Alltså enligt, ja det här har jag läst på ICA-Kuriren. Det finns ungefär 1 miljon svenskar som röker. 8 av 10 rökare i Sverige har försökt att sluta minst en gång. Hälften har försökt fimpa mer än 3 gånger, visar en studie. Alltså, slutsatsen vi kan dra av detta är att ja, folk vill gärna sluta.
Mm.
Det här är ingenting man vill hålla på med. Så varför kan man inte? Alltså varför går det inte? För uppenbarligen fattar ju dessa människor att vi kanske får till exempel cancer av det. Men också så här, dålig kondition, nedsatt smak, etc. etc. Och problemet med nikotin är ju att det passar perfekt in i en viss typ av receptorer, alltså kemiska mottagare i vår hjärna. Och när man fortsätter att röka, liksom man tar sin första cigg, nikotinet bara hittar in i hjärnan. Om man då tar en nästa cigg, då skapas fler såna här receptorer. Och fler mottagare bildas, och den dagen man då slutar röka, eller den dagen man kanske väntar en halvtimme mer än vad man brukar göra mellan sina cigg, då upplever man både fysiska och psykiska symptom på att liksom mottagarna saknar det här de ska ta emot. De har liksom vant hjärnan och kroppen vid nikotinet. Och nikotin i sig är ju dessutom utformat för att nå och tas upp av hjärnans receptorer så snabbt som möjligt. Och med de här receptorerna så gäller det faktum att ju snabbare det de ska ta emot når hjärnan, desto snabbare utvecklar vi fler receptorer. Alltså ett beroende. Och det här är ju liksom inte våran dumma lilla hjärnas fel, utan det är faktiskt tobaksbolagens fel. Det är ju de som bara, aha, vi har insett någonting här. Så kort och gott, att inte kunna sluta röka, det är faktiskt sjukdomsklassat.
Aha.
Precis då som att vara typ alkoholberoende eller att vara heroinist. Det är väldigt svårt att sluta på egen hand, och i många fall kan man behöva hjälp. Och här blev jag nyfiken då, apropå socker. Det har man ju hört och läst i diverse hälsobloggar och på Instagram att folk säger att de är sockerberoende.
Ja.
Så tänker man så här, går socker under samma kategori? Kan jag säga att så här, jag har en sjukdom och det är att jag kan inte sluta äta godis? Och så kanske jag kan få psykologhjälp skattefinansierat av det här? Nej, tyvärr.
Inte än va?
Inte än. Alltså forskarna är lite oense. Men sockerberoende är ju inte en diagnos, och det är ju för att socker inte är ett gift eller en drog, utan det är ju faktiskt kort och gott bara en kolhydrat som ger dig energi.
Och som är jävligt gött alltså.
Det är ju det, och vet du varför det är gött?
För att det är en kolhydrat.
Dels det, men socker är ju också det enda livsmedlet som man vet höjer halten av dopamin hos människan.
Aha.
Alltså det här feel good känsla, det som, hormonet.
Precis, det som vi får belöningssystemet i hjärnan säger att nu gjorde du någonting bra.
Mm.
Eller det här var gott.
Exakt, vi äter socker, vi får en kick av dopamin, belöningssystemet sätter igång, och det gör ju att du känner dig typ glad eller lugn, och framförallt att du vill äta ännu mer sötsaker. Och sen finns det en professor i pediatrik vid Karolinska institutet som heter Claude Marcus. Och han är då en av de som tillhör den lite mer skeptiska sidan till att sätta en diagnos på sockerberoende. För han säger att så här, till skillnad då från typ att vara beroende av nikotin, så är inte det frågan om ett kemiskt beroende här. För ämnen som ger ett sånt beroende har en starkare effekt ju mer direkt de kommer till hjärnan. Du vet det vi sa förut om att nikotinbolagen har liksom kommit
kapitaliserat på
de har kommit på hur ska vi nå nikotinet till hjärnan så snabbt som bara möjligt.
Sug på det.
Den nöten har de knäckt. Men socker har precis motsatt effekt. Att om du äter socker, då får du en kick av det. Men om du sprutar in socker i kroppen, då får du 0 kick i hjärnan. Så det handlar alltså om att du måste liksom lägga det på tungan, känna smaken och må jävligt bra.
Okej. Och socker känns ju också som, jag bara spinner vidare på det här, men rökning är ju farligt. Alltså, även en liten mängd så är det ju farligt, medan socker i liten mängd inte är farligt.
Nej, alltså jag menar, nu var ju frågan så här, varför älskar vi saker som vi får cancer av? Det är ju också en vanlig myt på hälsobloggar och Instagram att så här, socker göder cancern. Nej, absolut inte. Socker är en kolhydrat.
Oh, vi vet alla att det är 5G som göder cancer. Lägg ner.
Så har du, känner du att du har fått svar på din fråga?
Absolut.
Har du lärt dig vad ett beroende är?
73%.
Du får lyssna på den här podden igen.
Ja, på extra långsam hastighet.
Men herregud, Gustav, där var veckans avsnitt slut. Men inte bara veckans, utan hela den här första säsongen av Sveriges sämsta folkbildare.
Alltså, kul vi har haft. Ja. Och vad otroligt snabbt tiden har gått.
Visst, 10 veckor. Och grejen är, vi har ju redan börjat planera säsong 2, så alla SSF-lovers, håll ut. Och främst, gå med i vår Facebook-grupp för att då hålla koll på när säsong 2 släpps. Och ja, andra roliga saker. Den heter Sveriges sämsta folkbildare. Ja. Det är inte så svårt att hitta på Facebook.
Nej, precis. Sök och ni skola finna. Och till er som kanske saknar vår gamla podd Konsten att vara, KAV. Ni har väl inte missat att vi släppt bonusavsnitt till alla patrons nu. Så som ett litet komplement till Sveriges sämsta folkbildare finns det också ett gäng bonusavsnitt med lite KAV-tema. Så de får ni tillgång till om ni stöttar oss med valfri summa på patreon.com/Sveriges sämsta folkbildare. Tack för att ni har hängt med oss hela den här säsongen.
Ja, tack alla gulliga lyssnare. Och tack Gustav.
Tack Klara.
Och tack David Dava Persson som klippt och producerat våra avsnitt.
Hoppsan, där fick man en shoutout. Stort tack själva, hörni.
Och tack Peter Borossi, den här magiska radiorösten som ni har hört i början och slutet av varje avsnitt.
Ja, men det var så lite så. Tack själva, Klara och Gustav.
Hej då!
Podplay, en del av Power Media.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.